I slutet av juni fångar Sveriges Television en reaktion på koranbränningen utanför Stockholms stora moské.
Koranen i vår hjärtor, vi kan den utan till! Vi kan den utan till!
Någon ropar att Koranen finns i våra hjärtan eftersom vi kan den utan till. Så för mig spelar det ingen roll att boksidorna brinner, tycks åskådaren mena. En personlig reaktion på den senaste tidens koranbränningar i Sverige som lett både till en livlig debatt, upplopp, en utrikespolitisk kris och ett ökat terrorhot. Och i centrum av den här turbulensen finns alltså Koranen. Guds ord, uppenbarad för profeten Mohammed enligt troende muslimer. Eller en bok full av gammalt bråte som inte hör hemma i en modern och sekulär demokrati. Men hur närmar man sig Koranen idag i Sverige? Människotro har rubriken Koranen och jag om olika personliga förhållningssätt till en älskad och hatad bok. Välkommen, jag heter Åsa Furhagen.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr.
Imamen Nasir Ahmed Arif läser Sura 103. Och lite senare får vi höra hur han som imam i Sverige använder Koranen. Och vi ska också träffa Safia Gustafsson i Örnsköldsvik. Hon är konvertit och har ganska nyligen börjat läsa i Koranen.
Jag försöker läsa Koranen varje dag för att det ger mig ett lugn.
Safia om sin personliga relation till Koranen. Men först säger jag välkommen till Fredrik Brusi.
Tack så mycket.
Du är religionsvetare som bland annat studerat islam i Egypten och nu arbetar du på myndigheten SST. Det betyder statens stöd till trosamfund. Där är din uppgift att ha kontakt med olika svenska religiösa samfund, bland annat muslimska församlingar, eller hur?
Ja, det stämmer.
Mm. Du, om vi börjar med koranbränningarna. Du var ju på den här demonstrationen utanför Stockholms stora moské i juni. Vad tänker du om den här reaktionen vi hörde från en i publiken?
Jag tror att den reaktionen fångar väldigt bra hur muslimer idag i Sverige förhåller sig till Koranen. Att det är inte bara en text, utan det handlar också om att man har ett personligt förhållande till den. Det är en symbol, det är en avatar kanske, mer än vad det är en text.
Mm. På den här statliga myndigheten SST där du arbetar så har ni ett generellt uppdrag att föra dialog med bland annat muslimer då i Sverige. Hur skulle du vilja sammanfatta reaktionerna på koranbränningarna bland muslimer i Sverige?
När det gäller de muslimska trosamfunden och de individer som jag träffar där så skulle jag vilja säga att den mest talande reaktionen har varit sorg egentligen. Inte så mycket ilska utan sorg och uppgivenhet. Framförallt för att man lite grann uttrycker sig att man har saknat liksom det omgivande samhällets empati kring det här. Att det här och igen, så man har inte liksom, man har inget problem att förstå rätten att bränna Koranen, den förstår man. Men man har svårt att förstå att samhället inte liksom, mera kan svara upp på att vi blir ju ledsna av det här.
Så du uppfattar att de flesta muslimer i Sverige står bakom den svenska yttrandefriheten?
Jag har inte hört någonting annat, men det finns säkerligen någon som inte gör det. Men det är så som jag har uppfattat det.
Mm. Om vi lämnar diskussioner om koranbränningarna och yttrandefriheten och zoomar in på själva Koranen. Vi ska höra några olika röster. Men Fredrik Brusi, Koranen, det är ett arabiskt ord. Vad betyder det?
Recitationen, om man översätter det rakt upp och ner helt enkelt.
Så läsa högt?
Ja, det är, för jag tror att de flesta muslimer, för de flesta muslimer så är Koranen en slags liturgisk text. Det är en text som är, man hör i samband med gudstjänst eller bön.
Mm. Hur svårt är det att närma sig den här gamla boken?
Jag tror att det är väldigt, väldigt svårt. Och det är ett pusselbyggande att försöka ta sig igenom den.
Mm. Spännande. Nu ska vi träffa en person som påbörjat sin personliga resa till en djupare förståelse av Koranen. Safia Gustafsson är född och uppvuxen i norra Sverige och hon blev muslim för 3 år sedan. Hon berättar för reporter Lama El-Shahabi om hur hon läser och lyssnar på Koranen.
Nu förstår du inte vad han läser.
ibland vissa ord. Vissa ord kan jag liksom, men det mesta jag förstår jag inte. Nej.
Jag är hemma hos Safia Gustafsson i Örnsköldsvik som för några år sedan fick en koran på arabiska av en kollega. Något som gjorde henne nyfiken, men arabiska är inget språk Safia kan, så hon bestämde sig för att börja läsa koranen på svenska på internet. Ett halvår senare, då solen i Västernorrland vågar träda fram efter en kylig vinter, sitter Safia vid köksbordet och tar sin trosbekännelse. Hon blev muslim. Safia beslutar att lära sig allting om islam på egen hand. Men koranen på originalspråket arabiska är en ständig utmaning för henne.
Alltså jag har ju landat i att det är så här jag vill ha det liksom. Mm. Men sen finns det ju massa saker som jag vill uppnå i framtiden. Jag vill ju kunna lära mig arabiska. Jag vill ju kunna liksom enbart läsa koranen på arabiska. För att det var så den kom. Det är så jag vill läsa den liksom. Mm. Men det är klart, sånt tar ju tid. Jag försöker ju att läsa koranen liksom varje dag. Även om det så bara är en aya, eller om det är en sura, eller om det blir tre sura. Men liksom att det är viktigt att jag får in att läsa varje dag, för att det ger mig ett lugn.
Vad var det du fastnade för i Koranen när du först liksom började läsa i den?
Den här versen, eller ungefär snarliknande, kommer upp tre gånger i Koranen. Men enkelt förklarat så står det ju att, alltså, vi har förankrat bergen så att de står stadigt. Och vi har förankrat bergen så att de står stadigt ifall att, eller när jorden rör sig. Det här är liksom skrivet för 1400 år sedan. Då fanns det ingen forskning. Jag menar, det är inte för sig idag eller för några år sedan, eller på säga, men i nutid som man har kunnat forskat om att det du ser av ett berg är en tredjedel. Resten finns under jorden, väl förankrat för att de inte ska röra sig om det händer något. Det var liksom det avgörande för mig, att men hur ska de veta det? Då, för 1400 år sedan, det går inte, det är helt omöjligt att veta.
Koranen, som du säger, är skriven i en viss tid till vissa händelser, men hur blir den relevant för dig idag?
Alltså, jag har ju en sån stark tro på Gud, och för mig är det ju det här Guds ord som är nedsänkt till våra profet, som också är väldigt liksom kär för mig. I Koranen så står det ju också även hur vi bör behandla andra människor liksom på bästa sätt. Därför blir det ju relevant för mig idag också. Det är ju det, alltså, vad ska man säga, kärleksbrevet som Gud lämnade till oss människor.
När Safia konverterade till islam köpte hon en koran som var uppdelad i tre spalter. Första spalten är med engelsk översättning. Mitten spalten är en arabisk skrift med latinska bokstäver. Och den tredje spalten till höger är originaltexten på arabiska.
Det beror också på vilken sinnesstämning jag är i. Mm. Alltså, känner jag att liksom det har varit mycket, då brukar jag börja läsa på engelska. Mm. För att jag vill veta vad det handlar om. Liksom. Mm. Mm. Och sen brukar jag läsa den romska. Jag undrar om det heter så. Romansk text. Då läser jag liksom, eftersom att det ska ju som uttalas på
som
arabiska.
På arabiska. Mm. Mm. Vad är det som är svårt med Koranen?
Att det krävs ju liksom att man kollar upp det från tidigare hadiser. Att det stämmer, och att den kom i olika tider. Därför är det viktigt att vara liksom öppen och läsa på vad exakt är det här handlar om, och inte bara läsa rakt av och tänka att, jo, men nu står det så här och då är det så här liksom.
Varför tror du att många reagerar på att det finns suror i Koranen som kan uppfattas som våldsamma?
Man måste ju liksom tänka att det här är också en historia, alltså vad som hände då. Mm. För att i Koranen står det ju också att en person som har dödat en person ses det som att hon har dödat en hel mänsklighet. Och en person som har räddat ser ut som att anses som att man har räddat hela mänskligheten. Liksom.
Men kan man förstå Koranen från att ha bara läst en sura ur den? Eller måste man förstå det i ett sammanhang, i en helhet?
Det är ju en helhet. Liksom. Du går inte att läsa bara en sura och sen tänka att, ja, men nu förstår jag precis vad allting handlar om. Det går inte. För att, alltså, det tar ju, alltså, det finns så mycket
att läsa inom islam. Och om du börjar när du är bebis och fortslutar läsa när du är 99 år gammal, så har du ändå inte läst allt som finns att läsa inom islam. Så stort är det.
På vägen till jobbet varje dag lyssnar Safia på koranrecitationer på Spotify. Att lyssna på Koranen och läsa Koranen är för henne två olika upplevelser. Hemma rullar hon fram sin bruna bönematta i sammet med guldfärgade detaljer på kanterna och sitter på knä när hon läser Koranen i tystnad. Hon berättar att man måste utföra wudu, alltså tvagning av vissa kroppsdelar som att tvätta händer, armar, fötter och skölja mun och näsa innan man rör vid Koranen.
Jag brukar ofta sitta på min bönematta på golvet. Jag vet inte varför, men jag tycker att det får mig att bli lugn. Liksom. Mm. Då blir det som att det är hemma, det är min plats. Det är liksom...
Kan vi gå dit och sätta oss?
Ja, det kan vi göra.
Nu ska vi se, behöver man vara förberedd på något sätt innan man liksom tar fram bönemattan eller tar fram Koranen?
Koranen, ja. Mm. Då behöver man ha tvagat sig, som man säger. Liksom tvättat sig inför. Så att man ska vara ren för att kunna läsa och hålla i den och sådär.
Hur läser du Koranen, högt eller tyst?
Jag läser den ganska tyst, skulle jag säga. Jag har inte lärt mig att recitera som jag önskar än. Jag önskar ju hoppas att jag också kan göra det en dag, men jag är inte redo än för det. Mm. Ibland så öppnar jag bara Koranen och så slår jag bara upp en sida och så läser jag precis där. Liksom. Och så känner jag att vad ska jag göra med den här versen idag? Eller hur ska jag kunna förstå den på bästa sätt idag? Liksom? Och, ja.
Safia är fortfarande i början på sin resa för att lära sig arabiska. Generad lägger hon handen på hjärtat när jag frågar om hon kan läsa upp en vers ur Koranen. Hon ber mig istället att hjälpa henne att läsa Al-Fatiha, första suran i Koranen, eftersom jag kan språket. Men jag får inte hålla i Koranen eftersom jag inte har gjort wudu, säger hon till mig och pekar på var jag ska läsa.
Vill du läsa den här?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Amin. Safia Gustafsson får hjälp av arabisktalande reporter Lama El-Shahabi. Och det här är Människotro, Koranen och jag, om olika sätt att förhålla sig till en älskad och hatad bok. Fredrik Brus är religionsvetare. Safia, hon säger att hon känner sig lugn av att läsa Koranen, kanske som en meditation eller ett mantra. Är det en vanlig upplevelse, tror du?
Ja, det tror jag. Jag tror att hon pratar väldigt mycket om sin tro. Och det tror jag är ganska signifikativt för hur många muslimer idag förhåller sig till Koranen. Att det handlar lite grann om att man skulle kunna säga så här, att Koranen innehåller ju det ungefär som man letar efter i den, helt enkelt. Det finns precis vad du vill ha, finns ju där. Och det tycker jag framkommer ganska tydligt i hur hon förhåller sig till texten.
Mm. Hur tillgänglig är Koranen för en som inte kan arabiska?
Alltså, det beror på vad man menar. De flesta muslimer skulle jag säga menar väl att för att det ska vara Koranen med stort Q eller stort Qaf, som bokstaven heter på arabiska, då ska den ju vara på arabiska. Och då skulle jag vilja påstå att de flesta muslimer inte egentligen har en djupare förståelse, just för att de flesta muslimer är inte arabisktalande. Men många lär sig att recitera texten ändå, just för att den har en liturgiskt värde. Och då lär man sig den kanske fonetiskt framför allt.
Mm. Koranen är en uppenbarad bok för många, Guds ord, men den har också en historisk kontext. Och då befinner vi oss på den arabiska halvön på 600-talet. Vad bör man känna till i korthet för att förstå det sammanhanget?
Alltså, tittar man innehållsmässigt så är ju så att Koranen bygger på samma abrahamitiska mytologi som finns i bibeltexterna, både Nya och Gamla testamentet. Det är ungefär samma karaktärer som förekommer i Moses, Jesus och så vidare.
Jesus finns med, eller hur?
Ja, ja. Väldigt vanligt förekommande. Moses och Abraham och de här profeterna. Så att dels så kan man säga så knyter den an till de berättelserna, men de är inte lika liksom välutlagda som de är i bibeltexterna. Utan snarare så säger Koranen lite så retoriskt. Så att, ja, men minns Moses när han var hos farao. Så den kan man säga, den förutsätter att du vet grundberättelsen redan. Och sen ibland så verkar den tala direkt till Mohammed, ibland så verkar den tala direkt till de andra muslimerna som finns runt omkring.
Och fienderna till muslimerna.
Och framförallt till fienderna till muslimerna. Så att den kommenterar också sin samtid. Så den är, det är en väldigt fragmentarisk text på det sättet. Att den innehåller väldigt mycket. Och det är därför jag menar att man hittar lite grann vad man letar efter i den.
Och Koranen, den avspeglar, kan man säga, två olika perioder i profeten Mohammeds karriär som stadsbyggare, eller hur?
Man brukar dela in då, eller det gör man traditionellt, man pratar om Mecca-suror och Medina-suror eller Medina-kapitel. Eller Medina.
Vilka kommer först?
Och då är Mecca i första perioden, och den kan man säga innehåller lite mer av det som man skulle kunna kalla för liksom andligt material eller så. Den, en del väldigt då, mystika passager till och med, liksom, den pratar om Gud som ett ljus eller om ett lotusträd där Mohammed ska mött Gabriel. Alltså väldigt mystika upplevelser.
Han är lite nyförälst kanske.
Ja, precis, kan man tänka sig. Och sen finns det som man kallar för Medina-surerna som då har ett lite mer tydligt socialt innehåll och i viss mån också det grund för så att säga det som känns igen, där tar man upp arvsrätt och lite sådana mer praktiska frågor som kanske inte känns jättetydligt religiösa eller andliga.
Utan mer så här ska vi bygga vårt muslimska samhälle.
Ja, lite så. Men det man också måste påpeka är också att det Koranen inte innehåller, vilket också är intressant, är att det är ingen jättetydlig instruktion till hur man så att säga praktiserar islam som religion. Där är den ganska odetaljerad. Den säger liksom att man ska be, men det finns inga detaljer kring hur man ska göra det, utan det här har man ju byggt på med annat teologiskt material.
Många korankritiker lyfter ju fram att det finns flera suror som handlar om våld. Finns det historiska förklaringar bakom det här?
Ja, då kan man ju se det som att den kommenterar ju då sin samtid. Muslimerna var i konflikt med stammen Quraysh som Mohammed kommer från till exempel. Och många av de här...
Också judiska stammar
också
fanns
judiska
där.
Stammar,
det var
absolut,
någon slags inbördeskrig liksom. Nästan.
Ja, precis. Och där har, kan man säga att exegeterna, då, de som har jobbat med att uttolka det här, de, utan att, det finns ingen egentligen konsensus hur man ska tolka det här. Då, men det, man kan säga att det som några lyfter fram är att det finns skillnader på det som på arabiska kallar de för ett exempel för chass och amma. Alltså, är det här allmänna instruktioner som ska gälla för all framtid eller pratar om någonting väldigt specifikt där och då? Så att teologerna brottas ju med den här texten, precis som judiska teologer har gjort eller kristna teologer brottas med sina texter.
Skulle du säga att det är samma gudsbild, en sträng, straffande men även barmhärtig gud?
Ja, om man tänker sig att den här abrahamitiska guden är lite ambivalent, det vill säga verkar vara både otroligt förlåtande och kärleksfull samtidigt som han är väldigt sträng och drar upp väldigt hårda levnadsregler. Så ja, i den bemärkelsen är det absolut samma gudsbild.
Vi ska träffa en till koran-användare i Sverige. Hur använder en svensk imam Koranen? Nasir Ahmed Arif är född i Stockholm. Han har studerat i Pakistan och i England och nu är han aktiv som imam i Aisha-moskén i Vasastan i Stockholm. Det är en församling där man använder både svenska, engelska, urdu och arabiska. Förra fredagen träffade jag honom innan bönen och jag bad honom berätta hur han väljer korantexter i den korta predikan han håller före den gemensamma fredagsbönen.
Jag brukar ofta, vad jag gör, att jag har en version i mobilen som jag brukar läsa ifrån. Så det finns ju de här appar som man kan ladda ner och läsa.
Nasir Ahmed Arif lägger undan mobilen och tar fram en vacker inbunden koran med arabisk text och slingrande kalligrafi. Han bläddrar fram till slutet av boken och sura 103.
Och då är den här sura, den kallas för sura Asr. Vi kommer bland annat, förutom att vi pratar om andra suror, det är, vissa lärda har förklarat den här sura, den här kapitlet, som en sammanfattning av koran.
Har du lust att läsa den här suran?
Just den här suran, ja. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Gud säger att tiden är något värdefull. Mm? Tiden är värdefull. Och att människorna generellt sett, de ignorerar den här tiden som de har fått, om man säger så. Och det finns också en hadith till det. Hadith är förklaring till Koranen. Att Gud säger att tiden är värdefull. Men de flesta människorna är i förlust. Det betyder att de ignorerar den här tiden. De använder inte tiden på rätt och korrekt sätt. De slösar sin tid.
En korantext om att ta tillvara på tiden som man fått av Gud står alltså i fokus för den här fredagsbönen. Men för imamen Nasir Ahmed Arif räcker det inte med en enskild sura. Han refererar lika mycket till hur profeten Mohammed levde och lärde. En förebild som han menar förklarar Koranens olika verser. Recitationen är viktig när man läser Koranen.
Jag ska vara helt ärlig, jag är inte så duktig med recitationen av Koranen. Jag försöker just när det gäller den här melodi och den här... vissa har som gåva att de kan läsa fint och de läser väldigt fint. Och vissa tränar verkligen och satsar och förfinar sitt sätt att läsa. Jag brukar säga att jag är mitt emellan. Man brukar säga lagom är bäst, men här man måste ju sträva mer. Så jag är inte riktigt nöjd med mig själv. Jag tänker att jag behöver göra mer för att kunna läsa bättre.
Koranen är precis som många andra religiösa urkunder uppenbarad och nedskriven en helt annan tid med andra normer och samhällssystem. Men den ska ändå fungera som en vägledning för muslimer idag. Hur mycket krockar då Koranen med det svenska samhället 2023, frågar jag imamen Nasir Ahmed Arif.
Det finns saker i samhället, både i Sverige och runt om i världen, som kan gå emot islams lära. Men det betyder inte att man kan inte leva som muslim i Sverige. Så det skulle jag säga, att man behöver bara själv först vara stark i sin egen identitet och förstå vad Koranens budskap är. Hur gjorde profeten i de här sammanhang? Han hade utmaningar i sitt samhälle. Vad gjorde han? På vilket pedagogiskt sätt levde han och uppfostrade ungdomar och barn och hjälpte familjerna? Så det vi behöver kunna liksom förstå i första hand.
Så det går att både följa Koranen och följa svenska lagar?
Självklart går det att göra det. Men utmaningar finns. Jag ska inte säga och jag ska inte ta ifrån att utmaningarna inte finns. Men självklart, Koranen och profetens lära betonar att det landet vi lever i, man ska följa lagar och regler av det landet. Som jag som muslim lever i Sverige, jag måste följa lagar och regler av landet. Jag kan inte gå emot dem. Då är jag inte en sann muslim i första hand.
Att dyka ner i Koranen kan vara en omskakande upplevelse för en modern läsare. Här finns vackra partier om ljus och barmhärtighet. Men här finns också en straffande gud, texter om våld mot icke-muslimer och suror som kan uppfattas gå emot jämlikhet mellan könen. Imamen Nasir Ahmed Sharif är medveten om den här diskussionen, men han menar att det inte går att rycka loss enskilda citat ur Koranen. Och en läsare av den heliga boken behöver mycket kunskap och vägledning.
Så det är vägledning för alla. Men vägledning på vilket sätt? Då måste man förstå genom profeten, inte i sin egen förståelse. Då kommer man missförstå. För Koranen är en väldigt djup bok. Det är Guds ord vi pratar om.
Men profeten Mohammed levde ju också för väldigt länge sedan i ett helt annat samhälle, i ett stamsamhälle. Kan profetens liv verkligen vara en vägledning för människor idag?
Det tycker jag, absolut. Och det är det som vi muslimer är stolta över. Att vi har en förebild som har lämnat ett levnadssätt för oss som har funkat från hans tid och kommer fungera tills domedagen, som muslimerna tror på också, att det kommer komma en dag när vi alla ska vända till Gud. Tack så mycket.
Imamen på Sankt Eriksplan i Stockholm, han menar att det trots utmaningar och krockar finns svar i Koranen. Om man nu tror på att det är Guds ord. Och för de som samlats till fredagsbönen i den trånga moskén är det bara den nåderike och allsmäktige guden som kan leda människan på rätt väg. En del säger att det är inte Koranen som brinner utan Koranen finns i våra hjärtan. Kan du förklara det?
Koranen i hjärtat betyder förutom att många kan den utan till. Många memorerar den och också Koranens mirakel. Att man kan alla de här kapitlar av Koranen utan till. Att man memorerar utan att förstå. Förutom det, vad menas med att det är i hjärtat? Att det är så nära. Att dag och natt, den ska reflektera Koranen. Det gör inte i praktiken. Det är också en sak vi har utmaning med i första hand muslimer. Att alla muslimer följer inte Koranen till punkt och prick. Men målet är att man ska följa Koranen genom att följa profeten. Så Koranen i hjärtat betyder bland annat att man kan utan till suror eller hela Koranen. Eller budskap av Koranen är så nära att även om någon försöker tända på Koranen så har vi Koranen så nära att vi ska ändå följa Koranen. Ingen kan liksom ta Koranen från oss oavsett vem det är eller vart det är.
Ingen kan ta Koranen ifrån oss, det säger alltså imamen Nasir Ahmed Arif som jag träffade i Aisha-moskén i Stockholm. Välkommen till Människor och tro, Omar Makram.
Tack.
Du är debattör, född i Egypten och för några år sedan så brände du en Koran på YouTube. Och
ja.
Det var för att visa ditt avståndstagande från islam och också i syfte att få uppehållstillstånd i Sverige, eller hur?
Det handlade mest om min asyl i Sverige, exakt. Jag ville bevisa till Migrationsverket att jag har lämnat islam. De trodde inte på det, så det var ett sätt att bevisa det.
Och nu har du fått asyl?
Ja.
Vad betyder Koranen för dig idag?
Idag? Ja, det är intressant. Jag har gått genom olika faser kan man säga. Så jag var väldigt religiös tills jag var kanske 20-21 år eller någonting sånt.
Och då bodde du i Egypten?
Ja, exakt. Och då var Koranen helig för mig. Det var ingen tvekan alls för mig att det är Allahs ord. Det var sanningen. Det är meningen med livet. Och min vägledning till vad jag ska göra för att hamna i paradiset eller vad ska jag undvika för att inte hamna i helvetet. Och sen efter till slut jag lämnade islam då, jag hade mer känslomässig relation till Koranen åt andra hållet. Det var mycket aversion.
Vad var du arg på?
Det är en bra fråga. Jag tycker att för många som lämnar islam, det är en väldigt känslomässig process till slut och en väldigt stor rebellisk aktion kan man säga. Det är stora konsekvenser för de som lämnar islam. Det är som en skilsmässa som man är lite arg på det som objekt, kanske islam som objekt.
Är det en skilsmässa från Koranen också?
Ja, från Koranen, från Allah, från allt det som man har trott på förut. Men nu har jag lugnat ner mig så det är kanske mer icke-känslomässig relation till Koranen och till islam. Jag är fortfarande mycket kritisk till islam, men inte på samma känslomässigt sätt.
Men som jag förstår det så gjorde du en ganska bokstavstrogen läsning av Koranen när du var praktiserande muslim. Hur påverkade det ditt liv och dina värderingar?
Ja, det är för mig det hängde ihop. Så till exempel, det är mycket i skrifterna generellt, inte bara Koranen i haditerna också, som enligt mig skulle jag säga är emot jämställdhet. Det är mycket som kan klassas som misogyni. Det är mycket som är...
Det är väldigt patriarkalt.
Väldigt patriarkalt. Mycket som är emot icke-troende. Det finns antisemitism. Det finns mycket som är emot homosexualitet till exempel. Sådana saker. Och då hade jag samma värderingar. Så det var ingen friktion där mellan min tro och mina värderingar. Men någonstans Koranen och mina värderingar började gå motsatta vägar.
Just det. Men du, vi hör här att alla läser ju inte Koranen bokstavstroget, liksom, utan man kan tolka det symboliskt. Vad tänker du, går det enligt dig att tolka Koranen så att det passar vår tid och dagens värderingar här i Sverige till exempel?
Jag skulle säga att de flesta har en mer bokstavstrogen tolkning av Koranen. Men man väljer att fokusera på olika saker. Det är inte som att många, till exempel i Egypten, går runt och tittar på Koranen och har olika tolkningar av samma verser. Men de väljer kanske att fokusera på någonting annat än andra.
Så man väljer ut det man som passar ens egen...
Ja, jag skulle säga det. Antingen det eller kanske man ignorerar det som man inte vill följa. Men jag skulle önska att fler muslimer har en liknande relation till skrifterna som kristna i Sverige kanske har. Jag har träffat många kristna i Sverige som har inga problem alls att peka på några delar i Bibeln, till exempel, säger nej, det är fel, det jag tror inte på, och tar avstånd från det. Det är svårare att få en betydande minoritet av muslimer att göra samma sak när det gäller koranverserna.
Så till exempel Sura 4 som handlar om kvinnor och män, där skulle du önska att fler muslimer sa, det där tror jag inte på, den där skriver...
Ja, det där är fel. Till exempel den versen som säger att man ska slå sin olydiga fru. Vissa säger men det finns vissa åtgärder först innan man tar till det. Eller att men man slår väldigt försiktigt som med tandborsta. Och så. Jag skulle önska att fler skulle säga nej, den där delen är fel.
Varför sker inte det? Varför kan en muslim inte göra det? Eller?
Jag tycker att det är väldigt svårt i många muslimska länder att ha en progressiv diskussion om islam utan konsekvenser. Så till exempel, det är svårt att någon kommer att säga nej, den versen är inte bra eller fel, utan att ha konsekvenserna antingen från samhället eller från staten. Och jag tycker att den diskussionen kan ske mycket. Det finns bättre möjlighet att den sker här i väst, eftersom det finns inga hädelselagar.
Hör du en sån diskussion i Sverige?
Inte som jag känner till i alla fall. Det är inte många som får uppmärksamhet i alla fall att de försöker att ha den kritiska analysen av Koranen på det sättet att de vill att vissa verser ska fördömas eller sånt. Och det är mer att man fokuserar på olika saker eller ser att det finns olika tolkningar. Men jag skulle säga att även de som ser att det finns olika tolkningar av Koranen är oftast icke-muslimer. Ja.
Det säger Omar Makram, debattör och en av rösterna i podden Sista måltiden. Sist här i Människor och tro, Fredrik Brusi. Koranen är både älskad och hatad och vi har hört många olika röster. Vad tänker du? Kommer svenska muslimer läsa Koranen på ett annat sätt i framtiden?
Jag tror att man redan gör det. Tittar man på islam som ett historiskt fenomen så kan man ju se att hur man förstår texten förändras med... Den förändrar förvisso samhällen, men förändrar också med samhället. Och där tror jag att man måste tänka sig att islam på det sättet liknar mer den, kan man säga, den judiska rabbinska traditionen. Där har man inte heller tagit bort svåra passager i Toran till exempel. Men det man gör
rundar om.
Man förhandlar om
man
dem.
Förhandlar.
Och det är lite det som Omar var inne på också. Att, har man en vers där den står här att man tillåter att tillrättavisa sin hustru eller slå sin hustru. Ja, men då lägger man upp massa kriterier. Det finns en liknande sak i den rabbinska traditionen där man egentligen ska stena en uppkäftig son, står det ordagrant i texten. Men då lägger rabbinen upp kriterier för så att man inte ska göra det. Så att,
men det blir ju luddigt.
Ja, det blir luddigt, men det är lite så religion fungerar. Det handlar om en slags intellektuell brottning med texten. Eller det är också ett sätt att förstå det på hur religion fungerar.
Mm. Det finns också feministiska tolkningar idag. Kan vi ta något exempel?
Nu är det inne på feminism. Jag tänker på hbtq-moskéer som finns. Nu finns det inte någon jättetydlig i Sverige, men det finns en grupp i alla fall, hbtq-muslimer, som inte så att säga kastar bort texten utan jobbar kreativt med texten. I Chicago finns det till och med en moské som är hbtq-tillvänlig. Och samma sak där. Det handlar fortfarande om att man brottas med texten och försöker läsa den väldigt djupt och förstår den då med... Igen, man hittar liksom det man vill hitta i texten.
Mm. Men ganska små grupper i en ocean av traditionell läsning kanske?
Ja, absolut. Det är det. Men jag tror att eftersom islam idag, oavsett vart man finns, ser inte ut som det gjorde för 1400 år sedan. Utan man kan ju liksom se årsringar om man studerar nära så.
Tack Fredrik Brusi, religionsvetare och handläggare på myndigheten SST, statens stöd till trossamfund. Människor och tro går mot sitt slut och vi slutar där vi började med koranbränningarna som debatterats livligt. Och vi fastnade för en kommenterande text av författaren Johannes Anjoro i Dagens Nyheter där han blickar ut över samtiden. Här ett citat. Kan man formulera något alls om koranbränningarna som undflyr de fastställda rollerna? Tala utan att bli ännu en skärva av denna olyckliga tid. Denna virvel vars mittpunkt bokstavligt är en eld som förtär tecken. Och Johannes Anjoro fortsätter. Vad ska födas ur denna lek med eld? Nästa vecka fortsätter vi prata om Koranen här i Människor och tro. Och då vill vi höra med er som lyssnar. Vad har ni för frågor om Koranen? Vad står det egentligen om relationen mellan kvinnor och män? Och hur kan man tolka det idag? Vilka är de där rättsskolorna egentligen? Och stämmer det att det finns en hel sura om Maria, Jesu moder? Maila din fråga till mot@sverigesradio.se mot@sverigesradio.se eller ring vår telefonsvarare. Numret är 08 784 15 30 784 15 30. Fråga Människor och tro om Koranen om en vecka. Producent för Människor och tro är Anders Diamant och jag heter Åsa Furhagen. Vi hörs.